Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej.
Hej!
Idag kanske jag ska börja med att säga att det är jag som är Mia.
Du tycker det?
Ja, jag tänker att, att det kan vara bra.
Det kan vara bra att säga att hon som låter som en...
Jag gissar att det inte är viskeröst. Man vill gissning att det inte är viskeröst.
Nu blev det stökigt här.
Ja.
Hes är Mia.
Ja.
Hon som pratar whisky heter Camilla Läckberg. Välkommen!
Tack!
Jätteroligt att ha dig här.
Det är jättekul att vara här.
Ja. Ja. Du har fått kaffe.
Ja.
Ja. Och Mia har alltså tappat rösten nästan. Men du har liksom fått lite hjälp.
Jag har fått lite medicament så att det är mycket bättre än vad det var igår och i morse.
I morse,
nu kör vi.
När jag ringde Mia i morse så var det som att undra var har jag hamnat någonstans.
Eller hur? Men nog om mig och min röst och all uppmärksamhet till vår gäst, Camilla. Så kul att du vill vara och hälsa på oss.
Ja, men det här har vi pratat om länge så att det ska bli väldigt roligt att besöka er.
För att alltså de som inte vet så är ju du, Mia och Camilla, ni är ju bästisar. Och liksom...
Och Mia är dessutom gudmor till min yngsta.
Precis.
Lilla Polly.
Precis.
Mias människa som vi kallar henne.
Min människa.
Din människa.
Ja. Min människa. Så att jag har ju liksom fått ett väldigt, väldigt, väldigt stort och hedersvärt uppdrag.
Det ska bli intressant att se hur Mia hanterar det här med den religiösa fostran som ju ingår i en gudförälders uppgift det är det och ansvar.
Det man står och lovar, eller? Att man ska uppfostra.
Oh ja. Vi har fått mycket löften. Allt från New York-resor till religiösa fostran.
Exakt.
Det är underbart.
Jag säger så här, att tonåren, jag kommer vara som allra bäst när hon är tonåren.
Det är då vi lämnar över.
Exakt.
Det är då vi lämnar över.
Jag tror hon rymmer själv.
Jag tror det. Jag tror hon gärna rymmer till Mia. Nu flyttar jag till Mia i så fall.
Ja, då säger ni bara, äntligen, säger ni.
Precis.
Så. Nej, men när du kom in här så, Benjamin som är vår producent och klippare, han sa att var roligt med...
Lyckoviken.
Lyckoviken, vad är det?
Det är en såpa som kommer att gå på Viaplay från hösten 2020.
Wow.
Som är min hyllning till de här gamla såporna som man ju älskade för om tiden. Tre Kronor, Vänner och fiender, Skilda världar, Rederiet. Svenska hjärtan. Det fanns ju så mycket härligt. Och de har ju bara försvunnit.
Var tog de vägen?
Jag vet inte. Det finns säkert någon såpa kyrkogård någonstans som ligger begravda. Ja. Men jag har själv känt väldigt mycket nostalgi och saknad efter en sån riktigt härlig svensk såpa. Jag tycker också att man är på middagar och där så kommer ofta upp och folk har sina favoritkaraktärer som de kommer ihåg och sina favoritsåper. Vi hade Tre Kronor kvällen när jag gick på Handels och vi samlades, käkade tacos och kollade Tre Kronor. Så då tänkte jag att eftersom ingen annan gör någon såpa numera så får väl jag skriva själv då.
Får du väl offra dig?
Ja.
Och här tänkte jag flika in som känner dig. Det är ju just att jag tror att man ibland kan titta utifrån och se att det är väldigt enkelt för dig. Du får en idé och så blir det verklighet. Du skriver deckare och du skriver andra böcker och du skriver musik och så. Men det här var ju en idé som startade för länge sedan. Jag har ju hört dig prata. Du har kämpat för att få igenom den här.
Alltså 4 år har vi jobbat med Lyckoviken. Och det är ju i samarbete med Nordisk Film och Kristina Saliba, min affärspartner. Så att vi har verkligen stött och blött och jobbat med den här. Och nu har den landat på ett fantastiskt bra ställe. Så att, det ska bli så roligt. Det ska bli, vi är mitt i castingprocessen. Och även nu är det bara
får
så härligt.
Får du vara med i casting liksom, och bestämma, tycker jag till?
Ja, men alltså, de skickar ju, de tar ju fram förslagen. Och det ska väl mycket till att jag skulle säga lita ju på dem i den processen. Men det skulle vara mycket till att jag skulle säga att nej, absolut inte. Så att jag har ju en väldigt stor tilltro där. Men det är väldigt roligt att få ta del av. Och jag får ju bolla upp namnförslag och så vidare om jag vill och så.
Men får du vara så här, för det tycker jag är så roligt när man ser en film eller en serie. Och så plötsligt så ser man då en sån här cameo-roll där någon...
Ja, men alltså, det har jag som krav. Allting jag gör för så här, tv och film, det är att jag ska få göra en cameo. Jag har gjort det i mina i Fjällbacka-filmer också. Det enda kravet som jag brukar ha då på min cameo-roll, det är att den inte ska ha någon replik. Jag är nämligen en usel skådespelerska.
Okay.
Och till exempel i Isprinsessan-filmen så tog det, jag tror det tog 10 omtagningar bara för att jag skulle titta fram bak med gardin. Jag kan tänka mig att jag skulle ha en replik dessutom. Vi skulle inte vara klara än med den filmen.
Dubbning kanske?
Dubbning på tyska eller någonting.
Ja, någonting sånt där. Men vet du, det där faktiskt får mig att komma in på en annan sak som har med dig att göra. Dina sociala medier, så tittade jag på en av dina Insta-stories, tror jag det var. När du står i Fjällbacka, och det är bara för några dagar sedan, eller någon vecka sedan kanske, och det ösregnar lite, i alla fall ser det ut som ett så här vanligt västkustväder.
Det ösregnade bitvis.
Ja, det gjorde det. Ja, lokala skurar. Ja. Och där så berättar du för oss som tittar att du är med på en guidad tur med japaner. Nej,
australiensare. Nästan.
Ja, det är samma sak.
Nej. Långt bort.
I alla fall, de kommer från oss. Australia. Och att du då säger att de vet inte att jag är med på den här turen.
Jag presenterade mig som Kristina faktiskt.
Det gjorde du?
Ja,
vad trevligt. Ja. Då skulle jag vilja säga så här, att när jag hade tittat färdigt på din story så skriker jag bara, men vad fan? För du visar ju inte sen när du sa att det var du. Gjorde du aldrig det?
Jo, men jag hade tänkt att lägga ut den filmen idag faktiskt. Nej. Jag har den i telefonen. Ja, nej. Så jag kommer lägga ut den idag.
Och den längtar jag efter. För att, kan du inte berätta då? För nu så sänder vi det här några dagar efter idag.
Ja.
Vad händer?
Nej, men så här är det alltså att jag har ju med mig 3 väninnor som aldrig varit i Fjällbacka och vi ska gå Fjällbacka-turen. Och då fick vi hänga på den här turen med 2 australiensiska damer som hade alltså rest till Fjällbacka för mina böcker. Alltså 2,5 dagars resande pratar vi om för att ta sig till Fjällbacka från Australien. Och de pratar om böckerna och vad de tycker är fantastiskt. Jag försöker hålla god min och lyssnar också på guiden och hon berättar om mig och mina böcker, mina platser, och mina väninnor håller på att dö av garv inombords. Alltså, de går ju biter sig så hårt i knogen som inte vet man ska ta vägen. Och så hade jag föreslagit för guiden då att ska vi inte avsluta turen hemma hos min mamma och avslöja det där? Och det gör vi då. Mot slutet av turen så säger guiden att nu, now we will visit Camillas mom. Och den ena australiensiska damen, hon håller på att dö av skam. Hon bara, nej men alltså, vi kan inte gå hem till hennes mamma. Vi kan ju inte bara liksom så här komma och knacka
hör
på.
Det
går
det
ju inte.
Jag hörde,
vi går ju en liten grupp allihopa. Nej, men hon tycker det är så pinsamt att vi ska våldgästa Camilla Läckbergs mamma. Så kom vi in där. Mamma är ju foton på mig överallt, mig och barnen. Och hon kopplar ändå liksom inte. Jag är ju lite mer fiffad på de bilderna också än jag var den dagen. Men till slut så säger en av mina väninnor så att, men gud vad lik du är Camilla Läckberg. Hon fattar fortfarande inte. Hon bara, ja, säger ena damen. Och till slut så lägger jag armen om min mamma så säger jag att liksom, hej, jag vill gärna att ni ska få träffa min mamma. Då fattar hon fortfarande inte. Hon vill liksom, vill bara att det koppla. Så att vi till slut tvungna att säga att, nej men det här är Camilla Läckberg, säger guiden. Och det är att hon håller på att svimma. Tror jag var väldigt roligt. Det var väldigt, väldigt roligt.
Herregud. Jag blev helt rörd.
Jag slutar prata.
Jag känner mig så här, tänk dig vilken jävla historia du gav dem.
Och de alltså, kommer hem och berättar det här.
Ja. Oddsen är ju inte liksom jättestora för att det ska hända. Ja.
Och att du får vara den som man annars liksom, alltså, hör om. Att, ja, men vet du, jag fick ju se, jag såg George Clooney på 5 miles avstånd. Det var jättespännande. Och då kan du liksom bjuda dem på det här.
Det var väldigt, väldigt roligt.
Mm. Och det är ju lite häftigt för att klipp till då verkligen det. Mm. För du var ju i LA nyligen. Och då såg jag en bild på dig och jag skrattade så mycket med så mycket värme. För att då är du de här australiensiska tanterna. För då står ju du på inspelningen av deckaren Bosch. Mm. Mellan liksom författaren.
Jag var så avundsjuk.
Och jag med, så avundsjuk.
Som huvudrollen.
Men det roligaste av allt är att se din min. För du kan inte ens spela cool.
Alltså, jag är så starstruck. Alltså, jag är som en fjortis på en Justin Bieber-konsert där inne hela tiden. Alltså, jag typ ber om ursäkt hela tiden till alla. Bara förlåt, förlåt. Men jag är så till mig trasna. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så de skrattade ju åt mig. Men du vet, det var så mycket. Och så hade vi sån tur att författaren till Bosch-serien, Michael Connelly, som är en av mina stora författaridoler, träffat honom vid något tillfälle tidigare i New York och så. Han var ju där. Så att det var ju också så här, så du vet, när det var så mycket. Det var så mycket där. Jag var så uppfylld. Det var nästan för mycket.
Men det är häftigt med de här ytterligheterna. Ja. Du är den och andra gången
och
är liksom...
Det var ju inte bara Bosch-studion där, utan Bosch-studion låg ju precis att vi passerade Brad Pitts kontor.
Ja, det såg jag också. Ja.
Så att jag och Laila Bagge som var där tillsammans, då vi stod lite för länge och tittade på Brad Pitts kontor. Det var lite sådär att det liksom såhär, ja, vill ni ha lunch levererad hit? Och jag hade en liten plan att man kanske skulle ta med sig en sovsäck, lite powerbars, vätskeersättning och en tom
petflaska
och bara sätta sig utanför. Det var inte långt ifrån.
Nej. Hade någon puttat dig, nudge you in the right direction, så hade du
sagt. Ja, men hade
att,
bara någon liksom tittat på mig som att det var en bra idé, så hade det hänt.
Underbart.
Men du, när vi kommer då till de sociala medierna, för jag, nu känner ju Mia dig väldigt väl, jag känner ju inte dig alls.
Men vi har träffats några gånger.
Vi har träffats.
På Let's Dance bland annat.
Ja, precis. Den första gången som jag liksom fick någon sån här close, vi kan säga så här, första gången som jag eller det var en gång när jag blev så här, bara som du blev när du träffade Harry Bosch och gänget och Michael Connelly, det var när du skrev på Twitter att du hade läst min roman.
Ja.
Och då skrev
jag, älskade
du,
den.
Ja, och då skrev jag så här, hon skrev så här, jag har just läst Kristina Stiellis roman, jag älskar inte. Så skrev du, fy fan vad bra.
Mm. Den drabbade mig verkligen.
Mm, det var så här, då, och då blev jag bara så här, nej, kolla, du vet så här, det var ju så här, förstora upp och så visa alla, och så skulle jag göra det med någon form av ödmjukhet, det gick jättefel. Så att jag blev väldigt stolt över det, att du tyckte om den.
Jag rekommenderar den fortfarande faktiskt till kompisar.
Tack. Nej, men då tänkte jag så här, just på sociala medier, där lägger du ut väldigt mycket. Och jag själv då, för då jag går jag till mig själv, jag vill liksom inte tagga mig där jag är, eller jag vill liksom inte, jag lägger ut det jag vill lägga ut och så, men bara för att jag vill inte, jag sitter och tittar på dina kommentarer ibland, alltså de kommentarerna som kommer. Hur fan kan du säga att du tycker att det är värt att ligga så mycket på sociala medier när du får så mycket genomkorkade och elaka kommentarer? Någonstans känner jag så här, men hallå. Det är till och med så jag har sagt till Mia. Men alltså, hon får sluta. Jag måste gå in och styra upp det här annars. Och säga till dem att vara snälla för in i helvete.
Fast där har jag ju lite verktyg. Det var jobbigare.
På vad sätt då?
Nej, men det var jobbigare de första åren. Jag hade en blogg väldigt tidigt, till exempel Deckarmamma. Och det var ju första gången jag fick vänja mig vid elaka kommentarer. För det första så har jag ju rensat rätt rejält. Jag tycker att jag idag har en av de trevligaste kommentarsfälten faktiskt. Mm. Så jag tycker generellt sett att det är väldigt, väldigt trevlig ton.
Och men det har du fått jobba dig
till?
Det
har jag fått jobba på. Och jag har fått upprepa som ett mantra till folk i kommentarsfältet. Att, för det är alltid så att någon skriver så här, du är ful, fet, dum i huvudet och skriver skitböcker. Och sen när man reagerar på det så säger man, du tål inte kritik eller? Mm. Och då har jag liksom fått förklara lite tålmodigt för de här vuxna människorna som har en 5-årings intellekt. Att så här är det. Det här är mitt virtuella vardagsrum. Mm. Det är inte så att jag inte tål kritik. Du får gärna säga på ett trevligt sätt att, vet du vad, dina böcker, de är inte riktigt för mig. Men du ska inte säga någonting som du inte hade sagt om du hade stått hemma framför mig i mitt vardagsrum. Det är nivån vi ska ha här inne. Och jag tycker att vi för det mesta har uppnått det, annars blockar jag. Mm. Jag blockar friskt.
Mm.
Och sen också en del av de här kommentarerna, de roar mig bara numera. Men de här mammapoliserna till exempel. Mammor är ju liksom de värsta fascisterna på nätet.
Det värsta man kan göra är ju att få barn eller skaffa hund.
Ja,
för
ja,
då
ja.
Är man ju ett villebråd för alla
och
som...
Och båda och i kombination.
Nej, det går
bara be
inte.
Om det.
Ja.
Så att jag tycker numera att jag har fått de här kommentarerna så många gånger. Jag har fått höra så många gånger hur vilka men mina barn kommer få av diverse saker som jag gör och inte gör. Så att jag tycker bara lite roligt att retas med dem numera. Om jag åker bort till exempel så brukar jag ju skriva att jag lämnar in Polly på ett på,
hunddagis
i Bagarmossen.
Men alltså där är det liksom det är ju lätt att verkligen skämta om det, och du har ju dessutom dragit in en yngre man i det här som gör att du blir ännu mera liksom.
Ja, herregud, den skandalen.
Så att jag menar, det är inte lätt för dig. Det är väl bara hunden som saknas då kanske. Men jag tänker så här att du säger att du vänjer dig. Och när kom du, när var det liksom, du måste ha varit någonstans när du kände att du inte orkade, eller har du tvivlat någon gång att du kände att nej, men det här går inte?
Ja, men det är klart att jag varit less på det ibland, men det är ganska länge
sedan
nu faktiskt. Nej, det är väl kanske när man har gått på oss med början, när jag och Simon träffades till exempel, och man gick på honom väldigt mycket och hånade honom väldigt mycket med diverse fördomar eftersom man var fighter, eftersom man var yngre och så vidare. Det tyckte jag var jobbigt. Att man går på mig är en sak, men att man går på mina familjemedlemmar, det är ju en helt annan sak. Men annars så glömmer man en sak i den här diskussionen också. Man pratar väldigt mycket om att ah, men det är så mycket hat, det är så mycket negativa kommentarer. Man glömmer att jag får enormt mycket kärlek. Och den missar man ibland att prata om. Att 95% är ju kärlek och 5% är ju det här negativa. Och man glömmer också prata om det faktum att det är ju ett fritt val. Jag kan ju hoppa av vilken dag som helst. Jag har ju valt att befinna mig i en offentlighet. Det är ingen som har tvingat mig till det. Så att, ja, men det är lite grann som de här kändisarna som går på en biopremiär och vägrar bli plåtade. Man bara, hur tänkte du nu? Du kan gå om en vecka och betala 110 spänn och så finns det inte en fotograf där som tar en bild av dig. Alltså det handlar ju också om en frivillighet i det. Så att jag tar det med ganska stor ro, och jag är väldigt tacksam för all kärlek och pepp och härliga människor det finns i kommentarsfältet.
Okej, jag känner mig lugnare nu.
Vad skönt.
Ja.
Du ser att jag sitter inte här och skakar.
Nej, liksom, nej, jag var lite... Jag var lite
och så kan jag alltid ringa Mia. Om det är något speciellt, då kan jag alltid ringa Mia.
Eller hur? Ja, ringer henne. Ja, för hon är bra på det. Att, ja, ser du, nu kan du vila rösten.
Nej, men jag vill säga
vet.
Ja, även om jag inte har någon röst.
Du har visst röst.
Det som också är roligt, för jag kan ju också bli ibland fascinerad att du orkar svara, för du svarar ju på det som är. Och också kan jag tycka att det är roligt när vissa som kritiserade resor och sånt, så lyckas du hitta att de har åkt på en egen flygresa precis och liksom postar tillbaka. Så att det är också roligt att du har liksom tystat många kritiker genom att visa dem sig själva.
Nej, men alltså det finns ju så mycket dubbelmoral där ute. Det var ju någon dam som skrev någon gnällig kommentar till mig med att gud, jag tycker det är så pinsamt att du lägger ut så mycket bilder på dig och din man, så patetiskt. Så gick jag in på hennes konto, hon hade ett öppet konto, och det var typ bara annan bild, var en bild på henne och hennes snubbe. Så jag tog en skärmdump på det och så la jag ut och så tänkte jag så här, ja, hur tänkte du nu liksom? Ja, fast jag är ju inte offentlig, blir det då. Nej, men alltså, är det mindre patetiskt då eller vad det var? Så att de där tycker jag är ganska roliga faktiskt.
Och då kan jag bli fascinerad att du orkar, att du har orken och fantasin, men det är ju lite av din framgång just det här, att du kan hålla på i 5 år innan liksom en serie blir av. Du får en idé.
Att hon har orken.
Det kan fascineras.
Men är det någon gång som du har postat någonting på sociala medier och sen några minuter senare bara, nej, helvete. Eller någon i familjen som har sagt så här, mamma.
Nej, alltså, för det första är turen att mina barn är väldigt ointresserade av sociala medier. Jag är 2 tonåringar bland annat som är ytterst ointresserade av sociala medier. Och jag brukar liksom säga till dem ibland att se till om det är någonting ni tycker är jobbigt, eller om de säger till om jag inte får lägga ut någon bild på er. Och de bara, nej, men alltså mamma, lägg inte ut någon pinsam.
Det är kört ändå.
Nej, men så här, de bryr sig inte. Och har jag själv, alltså jag brukar, även när det är någonting kontroversiellt jag lägger ut, så brukar jag brukar fnula på det ganska länge. Så att jag brukar medvetet, jag lägger inte ut saker i affekt, utan är det någonting jag blir väldigt, väldigt arg över, så ge mig någon dag eller två att marinera det först. Och sen fnular jag på mina formuleringar ganska länge. Så att när jag väl trycker på skicka, då har jag tänkt igenom. Och då är jag beredd på de konsekvenser som det kan få. Jag är beredd att ta de konsekvenserna. Och jag är införstådd med vad det kommer innebära.
Kan man köpa dig?
Nej, det kan man inte. Jag får ju rätt mycket erbjudanden om samarbeten och så vidare. Men jag har ett ganska, eller jag har ett väldigt fritt konto från sånt. För jag tycker att det blir stressande och jobbigt, och så känner jag mig fånig när jag ska stå där med någon pryl och bara, den här har gjort mitt liv ännu lite mer fulländat. Så jag känner mig skitlöjlig. Så att när jag lägger ut någonting, så är det ofta för att jag genuint tycker att någonting, wow, det här var fantastiskt. Eller att det är någon entreprenör som jag tycker är häftig, som har gjort någonting kul som jag gärna vill hjälpa lite på traven. Så att det är ofta mer från hjärtat, men jag kan inte minnas senast jag fick betalt för någonting jag la ut.
Nej. Alltså, vad är det du inte lägger ut?
Oj, det är ju väldigt mycket. Så grejen är att folk som inte känner mig tror ju att jag lägger ut 100% av mitt liv på sociala medier, och tror ju att jag är så oerhört privat. När man känner mig som Mia gör till exempel, så vet man att jag lägger ut kanske 40% av mitt liv på sociala medier, och sen sitter ju Mia inne med de övriga 60%. Ja,
så det är henne man ska köpa.
Skulle Mia få feeling och liksom så här, börja så här, fylla Instagram eller någonting, så skulle det kunna få ganska ödesdigra konsekvenser. Så att jag är jätteglad du är nykter, Mia. Jag är så glad att du är nykter. Det är verkligen en stor trygghet för mig att du är nykter.
Hon tappar inte kontrollen.
Nej,
gör inte.
Det skulle kunna sluta mycket illa.
Så det är sant.
Så att du är den, för du vet ju att det är mycket som inte läggs ut.
Det är jättemycket som inte läggs ut.
Gud vad folk blir nyfikna nu.
Ja. Nej, men grejen är, det är också någonting Camilla, att liksom vara i den, liksom på den nivån där du är, om att skaffa nya vänner till exempel, måste ju vara svårt om du inte vet lite grann om den personen. Jag menar, du och Mia har inte känt varandra så himla länge.
Ja, men 15 år.
Ja, det var länge.
Typ
ja, det var länge. Nej, men alltså, jag tänker så här liksom, alltså, vill du vara kompis med mig, eller vill du vara kompis med mig för att är du med?
Jag känner det direkt faktiskt.
Du gör det?
Absolut, det händer ibland, och det blir ett speciellt ljus i ögonen. Och det blir också,
vänta nu,
så här,
nu får du lugna ner dig här nu. Vad då för ljus? Och när, vilket ljus? Vem är det som du ser ljuset i?
Ja, men det är
alltså
man
den som vill vara kompis med dig.
Den som vill vara kompis med mig. Det blir ett speciellt, liksom, lite så här, nästan så här religiöst ljus i det är som nyfrälsta människor som lite så här, man ser att det bara rullar en sak i huvudet hela tiden. Det är att jag står här och pratar med Camilla Läckberg. Och det är också en sak som jag märker direkt, att de är väldigt ointresserade på att prata om sig själva. Och det brukar annars väldigt sällan hända med människor, att de är ointresserade på att prata om sig själva. Men i det här fallet så vill de liksom bara veta saker om mig. Och jag,
de vill visa intresse för dig,
det,
eller?
Vad jobbar du som? Ja, jag jobbar som barnmorska. Du, hur har du förresten gjort med det? Så kommer det liksom hela tiden tillbaka till mig. Så att jag märker det ganska fort. Om det är liksom kändisen man vill vara kompis med.
Om man vill vara kompis med Läckberg eller Camilla.
Men det är en bra fråga, för här måste jag säga då, som är med, att du är väldigt öppen med nya människor. En del tror jag offentliga personer blir lite stängda. Du är faktiskt tvärtom, Camilla. Du är öppen. Det kommer nya människor, spännande människor. Så är det att man blir bjuden på middag till Camilla. Så vet man inte om det är jag och min man och Camillas familj, eller om det är 10 personer till. Det är lite beroende alltså på feeling.
Det börjar ju oftast med att vi bjuder in typ 2 pers, och sen slutar det med 25 ett par timmar senare. Så att, och jag gillar att ha den här blandningen av nya och gamla vänner, så att jo, det kommer ändå in en hel del nya människor i mitt liv, men jag har, tror jag, ganska bra instinkt att jag känner direkt om den här människan är intresserad av mig eller av kändisen. Och de som är intresserade av kändisen, de blir ganska ofta fort besvikna, för att det är ju inte så glamoröst liksom.
Nej.
Det kan hålla med.
Det är liksom...
Nej, precis. Nej. Så är det. De blir lite besvikna och trodde att det var något annat. Så
det,
är det,
det glider ju inte omkring ett Amelia-omslag hemma. Liksom. Nej, så, nej, det inte. Inte ofta. Nej.
Men alltså, då, om det, för det har jag ju sett också på Insta-story när man då tittar på dig och ser de här middagarna. Man undrar ju liksom, vad är det för cirkus som arrangeras just nu? Ja, men liksom, vad fan man... Och så måste jag stanna bilden för att se... Men vänta, 1, 2, 3, 4, 5, så där blir det. Men om man då tittar alltså, tillbaka när du är uppvuxen på västkusten. Hade ni mycket folk hemma? Alltså du och din mamma och pappa och så har du vad har du?
Jag har två, det kallas ju halvsystrar, men vi är väldigt, väldigt, väldigt nära varandra. Men
de är
15 och 20 år äldre än mig, så vi har ju aldrig växt upp tillsammans under samma tak.
Så det var du och din mamma och pappa?
Ja, så att jag var ju ett ensam barn till lite äldre föräldrar. Vilket ju var lite speciella omständigheter, men mamma och pappa men pappa är död sedan många, många år, oerhört social, och pappa var fantastisk på att laga mat.
Alltså
kocknivå på att laga mat. Allt från husmanskost till så här rådjurssadel med liksom egengjord whiskysås man hade puttrat i ett dygn. Nej, men alltså,
varför var han duktig på mat?
Han har alltid haft det intresset.
Okay.
Så att hemma hos mig var det pappa som lagade mat. Mamma kan ju knappt koka kaffe utan att bränna vid det.
Mm.
Så att när pappa dog, mamma höll på att svälta ihjäl. Hon levde ju liksom på mackor och tårta som grannarna kom med. Och det var alltid en öppen dörrpolicy hemma.
Mm.
Vi hade alltid, alltså hemma på landet också, så man ringer inte ens på dörren utan folk bara kliver in liksom. Och då fanns det alltid mat och det fanns alltid plats för en till, och pappa hade alltid gjort för mycket mat. Det är en sak som jag också gör. Jag tänker alltid att men det blir rester imorgon. Det får inte ta slut. Det är liksom en dödssynd. Maten får absolut inte.
Har du det från där, tror du?
Ja, det har jag fått från pappa. Så att, ja, jag är uppvuxen med att det alltid var ett väldigt stort socialt liv. De var väldigt så här föreningsaktiva. Pappa var ordförande i Lions. Det var mycket så här middagar, fester. Och jag fick alltid följa med.
Aha.
Jag har ju somnat så många gånger på så här vuxenfester, legat under vardagsrumsbordet och somnat till ljudet av liksom skratt och musik. Och sen har man någon gång under natten burits hem på pappas axel i en sån här fårskinnspåse liksom, om det var vinter. Så att för mig är det någonting som sitter väldigt hårt i mig, det här att jag tycker om sociala sammanhang.
Men när man också, nu är det bara jag som pratar, men du känner ju henne.
Jag har ingen röst heller.
Nej, men du får bara...
Och än så länge tycker jag att du gör ett bra jobb.
Tack så mycket. Ja, du klipper av min mikrofon om jag pratar för mycket.
Stämmer.
Nej, men jag tänker så här då vet man ju då lite grann om dig, att du, alltså utifrån familjen, att pappa försvann. Varför var du närmast honom?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men jag var väldigt mycket pappas flicka och vi delade mycket det med böcker. Delade vi glädjen genom. Så att det var han som fick in mig på det här med böcker. Han läste alltid 2-3 böcker åt gången. Han hade alltid 3 liksom på gång samtidigt. Så att det var någonting som jag tror väldigt, väldigt mycket förenade oss. Han har också gett mig så här en annan generation eller kunskap om en annan generation som man kanske i min ålder, jag är född 1974, inte fått tillgång till. Han spelade alltid så här karriärs kupletter, Evert Taube hemma. Vi tittade jättemycket på gamla pilsnerfilmer.
Gjorde ni?
Det gick ju ofta så här på eftermiddagen på SVT. Så att vi tittade på allt från Åsa Nisse till Edvard Persson och Biffen och bananen. Så att det här är någonting som ofta kanske människor i min generation inte har koll på. Han gav mig nyckeln till den. Så att vi hängde mycket, pappa och jag.
Alltså det där har ju jag funderat lite grann på, för att jag har ju en pappa som är lite för gammal för att jag ska känna mig bekväm med hur det här kommer att sluta. För att han ska ju vara med mig resten av livet. Om han inte är det så går jag under. Och just idag är jag lite extra skör kanske. Och skulle liksom vilja ringa pappa och säga att vad fan ska jag göra när du inte finns kvar? Och det är jag rädd för. Hur upplevde du, hur saknar du honom fortfarande?
Ja, men alltså nu börjar jag också. Det är en sån sak att även om det gått, ska jag vara 19 år, jag orkar inte ens göra matte, men det är över 20 år sedan pappa dog. Han dog 93. Så saknar jag fortfarande pappa som om det var igår. Jag börjar alltid gråta när jag pratar med min pappa. Och så storböllat mig genom diverse tv- och radioprogram. Och det är verkligen så att det har gått så många år. Men jag saknar fortfarande pappa som om han gick bort igår. Men det som är det positiva med att det känns så, det är att pappa är fortfarande med mig. Han är fortfarande nära. Och det är det som jag tror att du ska fokusera på också när du får panik inför den tanken, är att de försvinner inte, utan de finns fortfarande nära.
Men jag kommer inte kunna...
Jag hör pappas röst. Jag vet vad han skulle säga i olika sammanhang. Jag kan vad han skulle säga till mig. Han finns fortfarande kvar.
Berättar du saker för honom?
Oh, det gör jag. Och jag var faktiskt på en seans för ett antal år sedan.
Var du?
Och jag har varit på 2, men det var den första. Och pappa kommer. Och jag är ju inte, jag är en cyniker, så att jag försökte analysera sönder det här och har gjort det ända sedan dess. Men så som hon beskrev pappa, det var verkligen, det var liksom inte bara en äldre, jag ser en äldre gråhårig man, alltså, utan det var oerhört specifikt. Väldigt, väldigt specifikt. Det var pappa, exakt min pappa. Och så säger hon en sak som jag studsade vid. Hon säger att din pappa säger att du brukar fråga om han hör dig. Och han vill bara säga att ja, jag hör dig. Och det var så kusligt, för att jag har haft en sån här grej att jag har sagt rakt ut i luften ibland, högt när jag varit ensam hemma. Så har jag sagt så här, pappa, är du här någonstans? Och så har jag känt mig jättelöjlig. Jag har känt mig så löjlig. Så att när hon säger det under seansen, jag har analyserat det här så många gånger, jag förstår inte hur man kan veta att jag gör på det sättet. Och jag har valt att då inte vara synligt. Det har valt att tro att det var pappa och att han finns här kvar och att han finns runt mig. Varför skulle jag välja att inte tro det? Man kan också välja att tro.
Tro betyder att inte veta. Vi får välja vad vi vill tro.
Så att jag väljer aktivt att tro att pappa är med mig.
Jag fattar.
Ja, men även när jag spelade in Stjärna på slottet för 2 somrar sedan så pratade jag om pappa och storbölar. Så smäller det plötsligt till i rummet.
Ja, det såg jag i avsnittet.
Och jag säger på skoj så här, hej pappa. Och en stund senare smäller det till en gång till. Och jag pratar fortfarande om pappa. Och teamet kom till mig efteråt och sa att, vet du vad? Vi letade igenom hela matsalen där vi satt. Vi letade igenom överallt. Vi hittade ingenting som kunde ha smält. Det var inget fönster som stod och slog. Det var ingenting som hade trillat omkull. För de ville ju liksom kolla vad det var som smalt, så det inte skulle liksom förstöra sändningen framöver. Vi hittade ingenting som kunde ha smält. Så att, återigen, jag väljer att tro att det var pappa som lite, hallå, jag är här. Jag är med här.
Och stolt.
Och stolt. Ja, ja, gud, han skulle ha spruckit. Alltså, författare var ju hans gudar, hans idoler. Han skulle varit så stolt så han skulle inte kunnat liksom...
Var ni mer lika? Jag har ju träffat din mamma väldigt många gånger. Var du och din pappa mer lika varandra?
Ja, men det var vi. Pappa och jag hade väldigt mycket samma intressen. Och gillade att prata om samma saker. Och absolut, vi var väldigt, väldigt lika. Och alla vi tre flickor, det är ju mina systrar, det är ju pappa som var pappa till dem. Vi är väldigt mycket, vi har väldigt mycket av pappa i oss. Vilket gör oss tre väldigt lika också.
Ja.
Och i och med att vi har så otroligt nära relation så alltid när vi ses, vilket inte är så ofta tyvärr, den ena bor i Australien, den andra bor i Göteborg. Så att det är sällan vi alla tre kan sammanstråla, men vi gör det med jämna mellanrum. Då pratar vi alltid om pappa och vi gråter och så dricker vi rödvin och så gråter vi lite till och så pratar vi ännu mer om pappa och så skrattar vi åt olika saker och så pratar vi, nej men alltså och det är väldigt fint att vi fortfarande tillsammans kan hålla bilden av pappa levande. Och jag ser precis honom framför mig med blundar. Jag kan höra hans röst om jag blundar.
Hur berättar du för Polly om honom? Eller försöker du liksom...
Ja, vi pratar om morfar. Och Charlie, min 10-åring, han frågar väldigt, väldigt mycket om morfar. Han har ett kort av morfar stående vid sängen. Och jag har alltid pratat väldigt mycket med barnen. Han har inte träffat någon av dem. Men jag har alltid pratat mycket med barnen och morfar. Och hon som nu är 15, och hon var liten, så brukade hon göra teckningar till morfar som hon höll upp mot himlen.
Nej.
Och sa, titta morfar, titta vad jag gjort till dig. Så att, och även när de träffar mormor, så de gillar att sova mormors säng då brukar de ligga och prata om morfar på kvällen och så brukar mormor ligga och dra historier om morfar. Så de, när de varit mindre så har de alltid tyckt var jättemysigt. Så att han hålls väldigt mycket levande.
Och din relation med mamma då? För jag har ju en mamma också. Hon bor ju på västkusten, på tal om alltså, ingenting. Men henne har jag ingen liksom relation till alls. Vad har du för relation till din mamma om man jämför med pappan?
Nej, men jag har haft mycket kontakt med mamma och har mycket kontakt med mamma. Däremot så är det ju en geografisk liksom differens mellan oss. Så att det är mer blivit så här att hon kommer upp och så stannar hon 2 veckor. Och sen dröjer det ett tag innan hon kommer, eller så åker vi nu och hälsar på. Men mamma har ju varit en fantastisk mormor verkligen. Vi kan ju ryka ihop mer än vad pappa och jag brukade göra. Mamma är väl kanske lite grann den där klassiska mamman som alltid vet allting och alltid gärna förmedlar den informationen till en. Och jag liksom, det finns liksom
var
inget informationsfiltret där.
Ja,
men det kan till exempel vara såna grejer som men hon kommer upp och hälsar på 2 veckor. Hon är en fantastisk mormor verkligen. Och varit en otrolig hjälp med barnen.
Ja, det är så roligt att se när era barn åker ner till Fjällbacka och de är där.
De älskar det. Så de är ju som västkustbor liksom. Men då kan det till exempel vara så att jag klär på barnen för att de ska gå till skolan på morgonen, men de mindre barnen då, de har större kläder på sig själv, tack och lov. Och du vet, och så är de på väg ut genom dörren och så får man den där blicken från sin mamma. Han bara säger, jaha, ska de gå ut sådär? Och jag bara, ja, jag tänkte faktiskt det eftersom jag klädde på dem så här. Man är precis på väg ut mitt i dörren. Och så får man den här, jaha. Med det lilla frågetecknet, det lilla passive-aggressive frågetecknet som är i luften. Och du vet, det där, det kliar i
det
hela
går
min
du
kropp.
På.
Och jag säger, ja men vad är problemet med sättet de klär sig då? Det är alldeles för lite. Man är alltid för lite klädd, det var jag också när jag var liten. Jag hade alltid liksom klär på mig själv, det är allt för lite kläder. Helst skulle jag på mig liksom så här, vet du, överlevnadsoverall så på minus 20 liksom. För annars är det nämligen så att annars
och flytväst.
Så, ja, för att annars så blir man förkyld och så får man lunginflammation och så dör man. Det är liksom så här, och det här kan gå väldigt fort tydligen.
På en
kvart. Det är liksom den naturliga linjen så att så att det är såna grejer vi kan ryka upp om.
Är du sån?
Nej, men då blir jag liksom tvungen att tala om att, vet du vad, nu är det här 2 veckor. Övriga årets 50 veckor så lyckas jag klä på dem och få dem att överleva. Undrar hur det går till.
Varför tror du hon gör så då? Om du skulle liksom göra
jag
någon sån här...
Jag tror att mammor vill känna sig behövda. Det här att släppa taget om barnen är ju svårt. Jag kommer säkert också ha svårt för det. Man vill gärna få tycka till lite grann sådär. Så jag tror att det är en ganska vanlig mammagrej att man vill känna sig behövd.
Ja. Jag har ju 2 döttrar. Och just nu så har jag lite...
Kan hon klä på sig själv?
Ja, de är 26 och 28. Så vi är nästan där.
Kan hon klä på sig själv?
Ja, nästan där. Vi är nästan där. Men det som är roligt är ju att man är behövd när de är sjuka eller ledsna. Eller har inga pengar. Så, då är det liksom... Men just nu så är jag kanske lite mer behövd än vanligt. Men då säger faktiskt den här dottern som jag tänker på att... mamma, jag vill att du ska lyssna. Jag vill inte att du ska ge mig några råd. Låt mig bara få vara ledsen. Och det att liksom hela tiden, som du säger, vilja komma in och ge råd.
Och vilja fixa det.
Ja, vilja fixa det, fastän ingen har bett om att det ska fixas. Mm. Vad tror du att du kommer att bli för mamma Dora till de äldre? Kommer du att kopiera?
Nej, alltså jag tror att, faktiskt inte. Jag tror att en av mina styrkor som mamma är att jag är ganska bra på att gradvis släppa. Och mina 2 äldsta är 17 och 15 och än så länge så gillar de att hänga med mig. Vi hänger mycket. Och de har inte kallat mig jävla kärring en enda gång än. Mm. Och vi kommer liksom, jag har helt än så länge, nu tar jag i träbordet här, sluppet de här tonårskonflikterna, utan än så länge har jag lyckats att bit för bit ge dem precis så mycket frihet som de behöver. Så att jag är ju en oerhört mycket bättre tonårsmamma än vad jag är bebismamma. Jag kommer till min rätt först som tonårsmamma. Jag ser Mia nickar här i...
Ja, men du vet det. Jo, men jag måste säga just... Dina alla 4 barn är ju fantastiska. Och jag blir ofta imponerad av ditt föräldraskap. Det blir jag. Att det är så att om jag då får säga... Camilla kommer inte bli mormor Gunnel när det gäller att lägga sig på det sättet. Ni har en annan relation. Du är inte mesig någon gång, utan man vet vad som gäller. Men du är väldigt varm, så att de kommer ju alltid till dig. Så det är väldigt enkelt att vara hemma hos dig med alla barnen, för att det är liksom... okomplicerat.
Men de är trevliga.
De är jättetrevliga och de är otroligt fina med varandra.
De är det.
Ja, de är så fina med varandra. Och då är det ändå liksom konstellationer, och det är också lite...
Tre pappor,
bara en sån sak till de här barnen. Och också att de är... Och de är också, man tänker då ändå att ni har det ganska gott ställt. Det finns inte ett uns av att ta för givet eller bortskämdhet eller så. Alltså om jag har varit på kalas eller gett något. Alltså, de kommer ihåg exakt vad man har gett. De är jättetacksamma på det där. Liksom, det är så naturligt. Så de är verkligen bra personer.
Vad var det ni gav Polly?
Vad är de inte har gett Polly?
Ja, nej, men, eller var det Charlie ni gav? För det vet jag att du frågade mig, eller om det var din man som frågade mig, kan göra det här, eller någonting. Eller ni sa, berätta vad det var. Var det trumset eller?
Ja, men det var nog Polly.
Det var Polly.
Och en saxofon.
Ja, en saxofon, alltså, ja precis.
Jag sa att det ska låta
så mycket som
möjligt. Och det gjorde det också. Ja, det lät mycket.
Ja, hon är ju all in. Det är ju liksom ingen...
Nej, hon slog ju på det trumsetet så att det liksom... Nej, men alltså, gudmor och gudfar är Mia och Micke, är ju de som kommer att skämma bort ungen. Det är inte jag och Simon, utan om Polly blir bortskämd så är det ju deras fel. Ja, de fick en iPad i 2 års alltså de var 2 år i julklapp.
Och knivar också har knivar, de ju fått.
Ja, gud, hon får leka med Mias smyckeskrinet.
Mias smycken och Mickes knivar.
Det finns ju ingenting hon inte får leka med.
Så är det.
Ja, men det är där jag vill bara liksom tillägga det också, att det är det som är så lustigt, att det ofta är omvänt, att jag är väldigt, väldigt bra tonårsmamma, men var ganska hjälplös som bebismamma. Medan då min mamma till exempel är sån här som bara kan gå in och bara, du vet, jag hade kunnat kämpa en vecka för att få dem att sova. Och så kom hon upp med lilla resväskan från Fjällbacka och bara, gå och lägg dig, jag tar över. Och du vet, inom 20 minuter sov ungen. Man bara, men hur gör du det där? Så det är så lustigt det här att man, och där, apropå det här med mammor som är så dömande mot varandra. Alltså, sitt inte och hacka på någon annan som har bebis och du tycker själv att du är så jävla förträfflig som bebismorsa. Mm. För vem vet, om 15 år kanske du sitter där och sliter ditt hår och beklagar dig över hur jobbigt det är att ha tonåringar. Mm. Medan den där som tyckte det var jobbigt att ha bebis bara glider igenom det och vet exakt hur man ska göra instinktivt.
Ja, men att, mamma blir, man föds ju liksom inte med en instruktionsbok om hur man ska bli mamma.
Det här är spännande om man jämför ett föräldraskap med ledarskap, så är det ju så att man pratar om grupper, att de är i olika faser, och de flesta ledare har en fallenhet. Antingen är man naturligt bäst i fas 1 och fas 2, nya grupper, det behövs ett styrande ledarskap, den liksom, och lite sämre är de i 3 och 4, för då petar de för mycket, kontrollerar, lägger sig i och hämmar och talangerna sticker. Eller så är man naturligt bättre i 3 och 4, man har mer ett coachande ledarskap, så att det är inget konstigt.
Nej, men jag tycker föräldraskap och ledarskap går hand i hand. Alltså, jag kan lätt stå på en föreläsning och prata ledarskap om jag bara går tillbaka till hur det var att ta hand om en 6-åring och en 8-åring. Mm.
Är du bättre i 1 och 2 eller 3 och 4 skulle du säga?
Jag tror att jag är bäst i allt. Jag tror att jag är bäst i... Men jag tror så här, att det har krävts jävligt mycket jobb för att vara bra, lagom bra i alla faser. Jag tror att jag är bäst på att kontrollera.
Jag tror du är bäst, om jag ska säga, naturligt. I ettan, tvåan, inga problem. Nej, här har du fått slita i 3 och 4.
Absolut, ja. Men om du har 3 män nu då, eller pappor.
Ja, inte samtidigt som sagt.
Nej, precis.
Utan, jag har haft dem liksom i ordning.
Vi har 3 olika pappor. Vad har varit den största?
Jätteolika pappor.
De är väldigt olika sinsemellan.
Det är verkligen som att du har valt helt olika sorter.
Ja, men det är faktiskt en av mina teser. Nej, fast det är faktiskt en av mina teser. Att man kan ha, det här gäller inte för alla, men jag tror att många människor har olika behov under olika delar av livet.
Ja, såklart.
Efter hur den partner man ska leva med ska vara. Det är liksom beroende på vart man själv är i livet.
Mm. Men så, det här pratade jag om.
Så det är mer som att du har haft behov, inte en särskild sort.
Nej, men jag tror
det har nog gett det andra.
Ja, lite du har så. Letat jag har haft ett behov och så har man hittat någon som har passat den.
Precis.
När man haft det behovet. Mm. Och för vissa så håller det ju resten av livet. Medan som i mitt fall till exempel så liksom blev det så att det funkade inte längre. För jag blev så annorlunda. Jag bytte karriär. Förändrades nog väldigt, väldigt mycket som person. Och då kan man antingen naturen att man förändras åt samma håll eller åt olika håll.
Mm. Jag pratade ju om det där i en annan podd som heter Framgångspodden. Så pratade jag just om det här som jag kan bli kanske lite naivt provocerad av. Men jag gillar att känna mig provocerad av det. Att i olika faser i livet, eftersom jag är en annan person, så vill jag ju under en fas, då vill jag ha den här typen av man. Och sen så får vi kanske barn, och då under den fasen vill man ha en man som fixar småbarnstiden. Mm. Den mannen kanske inte, är du med?
Exakt, så att egentligen, precis, jag försöker säga.
Exakt, att det är så absurt det här att vi ska stå där och liksom säga att men jag ska älska dig tills jag dör. Alltså om man säger man börjar då när man är 18-20 år, som du säger, har man tur så kanske man utvecklas åt samma håll, men det kommer ju rätt mycket saker inemellan i livet.
Ja.
Men vad är största utmaningen då med att ha 3 pappor?
Alltså sommarplaneringen är ju liksom
är
en Excel-ark som ska liksom förhandlas, alla UN, FN-förhandlingar. Men alltså nej, jag tycker nog att jag har sett det väldigt mycket som min plikt som mamma att se till att det funkar för barnens skull. Och jag kan bli väldigt irriterad på föräldrar som inte får det funka. För det handlar ofta om deras eget behov av att komma åt den andra föräldern eller pinka revir eller ge igen. Eller om man tillåter sig själv att vara bitter. Man tillåter sig själv att vara arg och så sitter barnen där emellan och vill tycka om båda sina föräldrar.
Ja.
Och det är likadant om det kommer in en ny på andra sidan, som om någon av papporna har träffat någon ny. Varför skulle jag som mamma vilja att de ska tillbringa hälften av sin tid, man har delat ordnat hälften av hälften, med en människa de inte tycker om? Varför skulle jag vilja att de tycker illa om hans nya?
Mm.
Det innebär ju att mina barn skulle behöva tillbringa halva sin tid i livet med en människa de inte tycker om.
Mm.
För barnens skull vill jag inte att de ska tycka om den människan. Det är så konstigt, det är så mycket egoism inblandat i det här.
Det där är farligt om man ser på det där att man använder barnen och snackar skit eller illa om antingen den andra partnern eller den som partnern då har tagit in i sitt liv, så innebär det ju faktiskt att du indirekt snackar skit om ungen som sitter där. För
ja,
att det barnet är ju, identifierar sig som i alla fall hälften utav föräldraparet. Och det tror jag drabbar en som, då tror jag man får riktiga problem i framtiden. För den enda som det straffar är ju den som sitter och drar in barnen och snackar skit.
Det man ska försöka vinna poäng mot den andra på barnens bekostnad. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt lågt.
Men det har ni lyckats liksom klara.
Här vill jag lägga mig igen.
Ja.
Jag skulle säga att nu funkar ju allt. Men en av orsakerna till att det har funkat så bra är ju du, Camilla. Om vi tänker på då Charlies pappas exfru till exempel. Och de barnen, hur du också har tagit in deras halvsyskon som en del i din familj.
Mm.
Inte gjort skillnad på hel och halv. Utan alla är en familj. De är syskon med varandra. Där är det du som har sett till att
det funkar. En av mina bästa kompisar är jag, som jag ska förklara då, är ju Martins exfru Kristina som han var gift med innan mig. Är en av mina bästa kompisar. Ja, fast det, å ena sidan så absolut, det har inte kommit helt lätt. Det var tjatcha rätt länge, det vill säga två steg framåt, ett tillbaks. Mm. Och rätt mycket från alla parter, svälja stolthet och så vidare och så vidare. Och en del fighter liksom på vägen. Men det är ju inte bara minnet, det krävs att båda parter är villiga. Det är ju den som är grejen. Och det är också, man hör ju väldigt ofta när jag pratar om det här, så säger ofta ena parten då, inte i min konstellation utan när jag pratar om det med andra frånskilda, att ja, men jag gör minsann allt för att det ska fungera, men han eller hon är så dum i huvudet så att det går ju inte att samarbeta. Jag gör allt. Och så börjar man skärskåda det där, bara nej, det där stämmer inte riktigt. Det där stämmer inte riktigt. Utan vi har ofta en felaktig bild av hur mycket vi själva anstränger oss.
Mm.
Vet du en sak? Fan, du är så jävla klok. Men inte det kanske främst som drabbar mig. Utan den här värmen och hjärtat och närvaron.
Jag har haft världens bästa förebild i min närhet i 15 års tid. Det blir så här när man har en nya sig.
Ja, men alltså du har gjort lite... Men, nej, men det är faktiskt... Alltså, för Mia pratar ju aldrig om dig med mig. Så att jag har ju liksom...
Varför gör inte det, Mia?
Va? Jo, men alltså hon säger
att det var som,
det
mycket
som
folk
ser på sociala medier. Nej, men jag är nog väldigt försiktig.
Och det är ju... Mia skulle man ju inte vilja liksom obducera när hon dör, för det skulle ju ligga så mycket hemligheter där inne så att man var tvungen att stänga igen henne. För hon har ju säkert många hemligheter för alla möjliga människor. Men alltså, nej, men jag menar det. Och det låter kanske konstigt att jag säger det så här, men jag tycker verkligen att jag har inte suttit och pratat med dig så här. Och nu har jag fått göra det eftersom Mia har... Så jag är jätteglad för att jag fick träffa
dig. Tack!
Verkligen. Det var så här,
du vet att Mia, jag är den som Mia ringer för att få reda på allt skvaller också.
Jaha, det är därifrån det kommer.
Hon är fruktansvärt nyfiken på skvaller. Så hon ringer alltid mig när det står någonting i tidningen. Så här, känd här? Skådespelare, någonting.
Kan
bla, bla, bla. Då ringer hon mig.
Kan jag ringa?
Jag går via
Mia.
Men jag är skitbra. Jag är så nyfiken. Jag tar reda på det inom 2 sekunder.
Men alltså, då får vi ha en till. Mia, du får bli lite bättre på att ringa mig direkt då. Alltså, när brukar ni prata? Så att jag vet ungefär vilken tid som Mia ringer.
Ja, men det är ungefär så här en minut efter att det kommit ut någon rubrik om att det står någon som har känd någonting. Så att jag brukar sitta och räkna ner så här 10, 9, 8, 7 och så ringer det Mia.
Ja, men det är underbart.
Får jag bara fråga en sak då på slutet som jag har tänkt på? För just så blir det ju när man känner någon så bra som jag känner dig, så kan det vara lite svårt faktiskt i så här en podd, för att det är mycket, de där liksom 40% som ingen annan får se, det är rätt mycket där. Men då tänkte jag lite på att bara för några år sedan så satt du ju på något sätt mest hemma och skrev. nu känns det som att ditt jobb har förändrats ganska mycket, din arbetssituation. Mm. Det är mindre bokskrivande och väldigt mycket annat. Mm. Manuskrivande företag. Så här. Förr kände jag alltid att du var hemma i mysbrallor liksom, i Enskede och det skrevs böcker. Och nu är ditt kontor någon helt annanstans. Har det bara blivit så eller har du velat ha det så? Eller liksom, förstår du min...
Jag tror att det har blivit så organiskt för att jag mer och mer har börjat dras mot att även göra andra former av skrivande. Och jag har också lärt mig då att lite så här skriva på flygande fot, håller jag på att säga.
Just det, för skriver du inte förut?
Nej, jag kan skriva på hotell om jag är ute och lanserar. Jag skriver på flyg. Jag skriver jättebra på flygplan. Så att jag har nog lite grann så anpassat mitt sätt att jobba efter att jag faktiskt vill göra andra saker. Jag vill skriva för tv, jag vill skriva för film till exempel. Har rätt mycket sådana projekt på gång nu. Jag är nyfiken på att prova andra former av skrivande. Och då har jag fått anpassa mitt sätt att jobba efter det. Fast jag älskar, med det sagt, jag älskar fortfarande att vara hemma i mysbrallorna. Och jag sitter och skriver framför tvn. Och sitta i soffan med datorn i knät. Och jag har en hel dag hemma och sitta själv och skriva. Det älskar jag fortfarande. Mm.
Fast jag vill gå tillbaka till det där med skvaller.
Hon bara, kan ni sluta prata så?
Ja, andra. Vad tråkigt. Nej, men nu, vi måste sluta nu. Men hur får du reda på allting då? Vi pratar skvaller, då pratar vi liksom inte om elakt skvaller, utan det blir mer
nej,
det här.
Nej, precis. Att, inte liksom, så, utan bara tar reda på vem. Ja.
Men hur får du reda på allting? Vad har du för djungeltrumma?
Nej, men alltså, jag, research är ju min grej.
Ja,
och så jag brukar också bli anlitad av så här polare som har börjat dejta någon ny snubbe, och då brukar jag få ett samtal så här, kan du ta reda på lite om honom? Mm. Du vet, ta mig ett par timmar, sen vet jag allt. Om det finns ett brottsregister, om man har något ex, vad, du vet, alltså jag är så bra på
du kanske kan hitta en man till mig då?
Ja, men alltså ge mig en uppdragsbeskrivning. En timme, ja. Jag har faktiskt två par som jag har sammanfört. Senast nu var ju på deras bröllop nu för inte så länge sedan. Jeanette i Let's Dance parade jag ihop med hennes nuvarande man. Nej. Jörgen. Så han är min kompis sedan över 20 år tillbaka.
Ja, hur jag mycket bara vill du ha? Skulle... Jag kan betala, du kan skicka en faktura.
Ja, men alltså det, jag gör det mot en lunch, men jag behöver en bra uppdragsbeskrivning.
Ja, du ska få en jättebra uppdragsbeskrivning. Ja. Det här kan bli en följd.
Inte för smal, här... inte för bred.
Nej, nej, den kommer att bli lite att jobba med. Precis, och jag har dealbreakers och allt det där.
Absolut.
Så det kan vi ta faktiskt, jag kan läsa upp
gör den i podden. Inventering.
Det gör
en inventering.
Ja, vad roligt.
Då kör du. Nästa poddavsnitt så läser du upp exakt dina och så lyssnar jag på det.
Kravspes.
Ja.
Kravspes.
Nu har jag fått en uppgift. Ja. Kravspes.
Underbart.
Alltså jobbar jag utifrån den.
Nu älskar jag det ännu mer. Du, Australien bor din syrra.
Ja.
Kommer hon, tror du, att få se rubriker i lokaltidningen i Australien? Typ någon sån här stor...
Hon hittar ju böckerna
två Nej, men jag tänker så här. Jag träffade Camilla Läckberg i Sverige. Tror du att det kommer slås
upp? Nej, det tror jag inte.
Jag tror inte det.
Nej, det tror jag inte.
De kommer att sitta i någon morgonshow.
Det är ju ganska stort land också, så att det är ganska spitt. Nej, det tror jag inte hon kommer få se.
Men det är där, det som ligger där borta vid Japan.
Däremot brukar hon hitta böckerna i bokhandeln där, så det är riktigt kul. Boklådorna, som det heter i pluralis. Mm. Det är så märkligt. En bokhandel, flera boklådor. Ah. Jag lärde ner någonting.
Ah,
om ni
jag
visste
vet.
Redan.
Jag
det
är visste så konstigt.
Nej.
Nej, jag, ja, men jag har ju hittat dina böcker på de allra mest konstiga ställen också. De finns överallt. Det är hatten av bara. Du är fantastisk. Verkligen.
Verkligen. Mm. Tack. Tack för att du ville vara med.
Mm. Tack
för
att jag fick vara med.
Kingling.
Kingling.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.